Erik Hemmingsson, välkommen tillbaka till Öppet sinne.
Tack så mycket.
Sist vi pratade, då pratade vi om kropp och hälsa och mat och slutbantat, helt enkelt.
Stämmer.
Och sen skulle ju du och jag göra ett avsnitt som handlade om, som du döpte till forsränning. Där det handlar om att liksom satsa på, våga satsa på, vad ska man säga, det man kanske inte gör yrkesmässigt i sin vardag.
Precis.
Men att våga kliva ut. Och det är ett avsnitt som jag har haft länge i huvudet att vi måste göra. Så jag mejlade dig i samband med det och sa, kan du rekommendera en epidemiolog? Och då var ditt svar, ja, fast jag är ju det.
Ja, precis.
Och nu ska vi prata corona.
Ja, det ska vi.
Men vad är din bakgrund rent i den aspekten?
Just nu så är ju epidemiologi verkligen i ropet av förklarliga skäl, och det är ju en disciplin inom medicinen där vi studerar sjukdomars uppkomst och spridning. Och framförallt vill vi ha reda på orsakerna till det. Så att det där har ju legat mig väldigt nära om hjärtat, kan man säga. För jag började ju forska för drygt 20 år sedan. Och tittade, jag var ju framförallt intresserad av det här med övervikt. Och höll på mycket med det, men då är det så, man kommer osökt in på konsekvenser av övervikt, och då handlar det mycket studier på hjärtkärl, typ 2-diabetes, cancer. Så att jag har ju hela tiden varit, så att säga, inom epidemiologin. Men de senaste, ska jag säga, 7-9 åren så har jag ju, skulle jag beskriva det som att jag huvudsakligen har jobbat med epidemiologiska metoder. Det vill säga ta reda på orsaker till inte bara övervikt, utan varför människor lever korta liv. Hur kommer det sig? Eller varför utvecklar vissa människor så mycket sjukdom och andra är friska tills de är 90 och sen så dör de. Så att allt det där är ju epidemiologiska frågeställningar. Och jag skulle vilja säga att det är huvudsakligen det här som vi epidemiologer sysslar med. Och sen så har vi också det som är så aktuellt nu med corona. Och det är ju en annan typ av epidemiologi, skulle man kunna säga, för då är det ju infektionssjukdomar och hur de sprider sig. Och det är ingenting som jag sysslar med, men jag sysslar ju med epidemiologi generellt. Mm. Så att det är därför jag är här idag, tänker jag.
Mm. Men vad var din tanke när du hörde om corona? Första utfallet här, vad var det, januari? Ja, det var väl egentligen i december som det första hände i Kina, va?
Ja, jag tror att vi fick reda på det i Sverige precis i slutet av året. Någonting sånt där omkring. Mm. Och sen så har det ju bara rullat på. Och jag skrev lite grann om det här i en krönika på Food Pharmacy, att det känns som att media nu för tiden är väldigt intresserade av dramatik. Och jag konsumerar allt mindre media, så att säga gammal media, därför att jag tycker att det är tröttsamt med de här väldigt dramatiska, braskande rubrikerna och bildspel, bildspråk, och du vet, det är otroligt allvarliga folk i rutan, och det är liksom väldigt braskande rubriker. Du kommer säkert ihåg hur innan den här coronakarusellen började snurra runt, jag ska inte förminska den för all del på något sätt, men då var det ju på gång att det skulle bli världskrig med Iran. Mm. Och Iran har de ju flaggat för, det är någon slags boogeyman för hela västvärlden. Och så blev det konflikt där nere, och sen så lugnade den ner sig väldigt snabbt. Och då kom coronakrisen. Så det är liksom, vi hoppar ifrån kris till kris till kris. Och jag skrev även i den här krönikan, det här var ju i mitten av februari, tror jag, att ja, sen när corona lugnar ner sig så kommer vi antagligen ha en ekonomisk kris. Då hade inte börsen satt sig än så mycket som den har gjort nu. Och då kom ju den bara några veckor senare. Mm. Så att jag liksom ser ett mönster här från media där de inte bara, så att säga, förmedlar information på ett ganska sakligt och nyanserat och balanserat sätt. Utan att de trycker på stora panikknappen lite väl ofta nu. Och corona, för all del, vi vet ju inte riktigt hur stort det här kommer bli, även om det kommer inte vara, så att säga, som spanska sjukan var för 100 år sedan. Det är ju en allvarlig sjukdom, men det är ju väldigt mycket dramatik kring det här som rapporteras.
Men vad kan man dra för jämförelse mellan corona och spanska sjukan? går att dra överhuvudtaget. För jag tänkte, dödssiffrorna ökar ju ändå ganska drastiskt. Om man till, som för mig, jag har ju släkt i Spanien och min farbror jobbar inom vården. Och jag pratade med honom bara för en vecka sedan och han sa det att det är kaos. Många dör och många fler kommer dö. Mm. Och nu bara för någon dag sedan så la han upp en bild, kommer lugnet någonsin komma?
Mm.
Och det är samma, det är det jag förstår. Jag ser två bilder, det är det som är lite udda här.
Ja.
Det är en av instängda människor som inte får gå ut och där de verkligen kämpar stenhårt för att dämpa, och sen har vi som fortfarande ändå kan göra lite som vi vill.
Mm.
Men jag går ungefär runt och oroar för att det kommer bara komma en explosion även här.
Mm. Ja, precis. Och det är väl det som de här virusepidemierna, de... Det är svårt att inte reagera så att säga, psykologiskt ganska starkt på dem. Så vi lever ju lite isolerade från det som händer i Sydeuropa just nu. Eller vi skulle säga nästan helt isolerade. Och där är situationen någonting helt annorlunda. Och vi får se vad som händer i USA framöver. Eller vad kommer hända i Mellanöstern. Du vet att folk bor väldigt tätt och där de inte har de bästa hygienförhållanden och kanske inte den bästa sjukvården heller. Så att känslan är ju att det kommer ju liksom växa och växa ordentligt globalt sett. Och sen så tror jag väl att i Sverige så kommer det här hålla på några veckor till och sen så kanske det börjar lugna ner sig. Vi får se. Ingen vet ju.
Nej.
Så det är, jag känner också det här att det är lite dubbelt. Därför att det som Italien och Spanien och säkerligen andra länder har ju en extrem situation just nu. Och vad det beror på är kanske inte så lätt att säga alla gånger, men vi ska ju vara tacksamma hur som helst att det inte har blivit så i Sverige, därför att då hade ju vårt samhälle och vårt sätt att leva på blivit mycket mer inskränkt än vad det har blivit.
När du ser allt som pågår, vad blir dina tankar om det? Jag tänker just då för oss här i Sverige, när du ser hur det påverkar Italien, Spanien, nu New York har ju blivit, nu håller ju på att vara en fullständig kollaps. Sjukvården då syftar jag på.
Precis, alltså min fru jobbar ju som läkare på Sankt Göran, så att jag får ju lite rapporter från henne hur det ser ut. Och hon jobbar ju bland annat med coronapatienter. Så, de är ju liksom, om inte vid maxkapacitet, så ganska så nära maxkapacitet har vi varit det under 1 till 2 veckor, någonting sånt. Så att, men däremot så har ju Sverige byggt upp en kapacitet, till exempel i Älvsjö och här i Stockholm, vi är ju hårdast drabbade i Sverige. Så att det finns ju så att säga luft i vårt system fortfarande. Och vi har ju ändå levt så att säga ganska så fritt. Jag menar, jag har kunnat resa in hit till studion idag till exempel. Mm. Och min son går fortfarande i skolan och ja, vi kan ju ut och handla och sånt där som många sydeuropéer och även britterna har liksom blivit ganska inskränkta när det gäller sådana basala friheter. Så att, nej, det är det som, alltså jämfört med de här sjukdomarna som jag då normalt sett studerar, fetma, typ 2-diabetes, hjärt-kärl och cancer, det är ju sånt som tar koll på människor väldigt långsamt. Så att, på så vis så skiljer sig de här infektionssjukdomarna, de har ett snabbt förlopp och det kan kännas som att det är ganska lynnigt förlopp också. Jag menar, vi hade den här epidemin i Kina och sen så kändes det som att kineserna började få koll på det där. Och då helt plötsligt så blommade Italien och Sydkorea och Iran upp. Det var så konstigt, de blommade upp nästan samtidigt och liksom fick ett, speciellt då Italien fick ett väldigt snabbt förlopp. Och det var uppenbart, det blev uppenbart till slut att herregud, det här är en jättesvår situation. Och nu, som du säger, senaste veckan eller 2 veckorna så Spanien.
Mm.
Och det är svårt att förutsäga liksom, var, med den här lynnigheten då i en virusepidemi, var blommar den upp härnäst? Och nu, vi pratade om New York och så vidare. Och ju mer folk det så att säga, bor nära in på varandra, det är där de här smitthärdarna kommer bli som värst med all sannolikhet.
Vad tror du, vad är det som särskiljer egentligen? Jag tänker lite på SARS, var det den senaste eller var det någon annan däremellan?
Ja, det är svininfluensan 2009.
Ja.
Och folk ställer sig på gator och torg och vill bli maxvaccinerade.
Just det.
Och det blev ju så att säga ingen folk, det dog, jag kommer inte ihåg exakt hur många som dog, men det var ju liksom inte någon jättekatastrof som vi har haft tidigare, till exempel spanska sjukan som verkligen tog koll på, vi vet ju inte exakt, men många miljoner, 50 miljoner, 100 miljoner, är svårt att veta exakt.
Och jag tänkte, för där var det väl också att vaccinet kom superfort.
Inte med svininfluensan?
Exakt.
Jag tror att det redan fanns ett vaccin. Och okay. Det var så intressant därför att en kunnig person på det här området som heter Kallings, jag tror att han heter Olof Kallings eller Sven Kallings, han är en gammal professor från Uppsala som visste att det här vaccinet som Sverige köpte in, det var inte speciellt effektivt. Men det var som att Sverige agerade väldigt snabbt där och folk hade lite panik, och när människor har panik så tar vi ju sällan de bästa besluten, och det är ju som att politiker i såna här tider, de tävlar ju att visa handlingskraft. Mm. Det viktigaste är kanske inte vad de gör, utan det måste bara se ut som att de gör någonting. Och då köptes det vaccinet in, och jag vill inte säga att det var bra eller dåligt, jag bara konstaterade att det köptes in. Det fanns kunniga personer i Sverige som undrade vilken nytta ska vi ha av det. Och sen så fick vi ju de här barnen framförallt som utvecklade narkolepsi. Mm. Så att, var det värt det? Ja, jag vet inte vad jag hade svarat om, speciellt om något av mina barn hade drabbats.
Jag vaccinerade mig inte för det vaccinet. Men min fråga här då är, tror du att det är därför vi agerar på ett litet annat sätt den här gången? Att det inte trycks på panikknappen här i Sverige på grund av det som hände med det?
Säkerligen. Därför att där var det ganska många som tänkte sig vara, och Anders Tegnell var ju med på den tiden. Mm. Och säkerligen en hel andra personer också. Och jag tror att regering och andra har agerat försiktigt just med tanke på det. Så det här, det är någonting som karaktäriserar mänskligt beteende, tycker jag, att den här pendeln svänger fram och tillbaka. Så att ena gången så kanske man gör extremt mycket åt det här hållet, och sen så inser man att där tog vi för mycket åt det hållet. Och så svänger pendeln tillbaka, och så håller man på och pendlar så här istället för att försöka hitta en bra balans. Och vi får väl se, alltså ingen har ju facit, det är det som är så märkligt i den här situationen. Vi sitter ju och spelar på gehör just nu, och facit får vi inte förrän i efterhand. Men det verkar ju som att Sverige klarar sig ganska så bra. Och jag tycker han Johan Carlsson på Folkhälsomyndigheten sa någonting bra, att det här med att isolera människor, så som sker i många andra länder och till viss del i Sverige, är ju någonting som man ska vara väldigt försiktig med. Därför att människor är väldigt sociala varelser. Alltså väldigt sociala varelser. Det är framförallt det jag har studerat, hur de här sociala faktorer påverkar vår hälsa. Så att det hittar den här balansgången, att liksom, ja, vi behöver hindra smittspridningen. Det är jätteviktigt, självklart. Men åtminstone på lite längre sikt, vi kan inte isolera människor utan att det kostar väldigt mycket liv även där.
På vilket sätt då?
Ja, det här är så intressant, därför att ju mer jag läser om det här, desto mer inser jag hur beroende vi är av varandra. Mm. Och då har jag ändå, jag som person till exempel är ganska introvert. Så min fru kallar mig för munken. Liksom. Och jag kallar henne för tillsammans-tomten, för hon är alltid en sån här person som, nu bjuder vi hem folk och nu ska vi göra det och vi hittar på grejer. Och jag är mer, men låt mig vara liksom. Men,
jag känner igen mig i det du säger. Ja. Man kan tro att jag är hyperextrovert, och jag är det på ett sätt, jag har en extrovert sida, men jag också kan verkligen bara vara hur mycket som helst för mig själv, och det är så jävla skönt.
Ja, men då är vi väldigt lika där. Och alltså bara man får sina behov tillfredsställda, så att säga. Men det som är lite ironiskt det här, så trots att jag är så introvert på många sätt, även om jag är social också, tror jag, så alltså vi behöver ju, och det här har jag insett, att människor generellt sett, och då pratar jag inte om mig själv här, utan någonting som verkligen är, så att säga, farligt inom citationstecken här, men för människor, det är när vi är ofrivilligt isolerade. Och så den isolering som du och jag håller på med, bara för att vi tycker det är skönt, det är inte alls farligt naturligtvis, utan till och med bra för oss, skulle jag påstå. Men om man vill ha sociala kontakter och vill leva tillsammans med andra och vill vara nära andra, då är det extremt dåligt att inte få det. Så att vi är ju flockdjur och vi orienterar oss i en grupp och vi har olika roller i den här gruppen och vi fyller olika funktioner och vi behöver den här tillhörigheten och känna att jag är en del av någonting och jag är värderad i det här sammanhanget och jag tillför någonting. Och får man inte det och får man inte den här dagliga, skulle jag säga, sociala kontakten, då är det som att vi vissnar lite grann inombords. Och det ser vi även i statistik att människor som lever isolerade, både män och kvinnor, men speciellt kvinnor faktiskt, kvinnor som lever isolerade, som inte har så mycket sociala kontakter, de lever betydligt kortare liv än de som har ett rikare socialt liv. Och vi brukar prata till exempel om det här med betydelsen av att man motionerar och tränar och det ger oss längre liv, vilket är helt sant. Det är bland det bästa vi kan göra för hälsan. Men det finns någonting som är ännu bättre och det är sociala kontakter. Det gäller inte bara i Sverige utan det gäller hela västvärlden, hela världen. Vi är sociala varelser. Så det är därför man ska vara försiktig med att isolera människor. Precis som man exempelvis ska vara försiktig med sociala medier. Därför att om man ersätter riktiga sociala kontakter med en skärm, då leker man också med väldigt stora krafter. Också en experimentverkstad. Och vad händer när våra barn, de har inga kompisar längre så som du och jag. När vi var små då var vi ute och spelade fotboll och brännboll och allt möjligt. Men om de sitter bara och spelar Fortnite hela dagarna, vad gör det för deras hälsa så att säga?
Det finns två saker jag tänkte ta upp här. Dels läste jag också om att våldet hemma ökar i såna här lägen när folk är mer instängda. Men sen är jag också inne på nummer två där med att då stänga in folk. Så får jag i alla fall en väldigt stark känsla av att många har valt att göra det frivilligt också. Alltså det är mindre folk, som du säger, på tunnelbanan eller när du åker bil så är det säkert mycket mindre folk på bilvägarna. Så det känns också på något sätt som att svenska folket har tagit ett visst ansvar. Det är social distansering, du och jag, vi kramar varken om eller skakar hand idag när vi träffades. Nej. Utan det var direkt bara, ja, man ska inte skaka hand nu. Nej. Jag vet inte, man går ut med en lite konstig känsla hela tiden. Mm. Men det är väl ändå någonting som kan påverka, kan jag tänka, om vi går in på det här med att vi har ändå lyssnat på rekommendationerna. Mm. Istället för att staten har då behövt gå in med ett stenhårt tvång, så känns det i alla fall, jag ska inte säga att varenda person, men många har ändå valt att okej, jag stannar hemma, jag går inte och jobbar. Mm. Vi rör oss så lite ute som möjligt. Mm. Eller vad tror du själv?
Absolut. Jag är helt övertygad om, jag har svängt i den här frågan också, att vi kan inte dirigera för mycket ovanifrån ner till folket. Mm. Utan folket måste tänka själv, agera själv och göra det på ett bra ansvarsfullt sätt. Som exempel, jag har en kollega, hon bor i Älta och där hade de mycket problem med överfulla bussar för några veckor sedan. Destel hade problem med bussar, bara en sån korkad sak. Så folk stod på de här överfulla bussarna och då stannade hon hemma naturligtvis och jobbade, för hon ville inte stå på den här överfulla bussen och riskera smittspridning. Så det är ett exempel på hur människor bara tänk själv. Och många säger så här, men folk är korkade. I alla fall så säger de det när man så att säga på någon fest eller så här, de häver ut sig sådana saker. Och visst, vi är inte korkade människor, men alltså generellt sett så kan ju människor tänka alldeles utmärkt på egen hand och agera på ett bra sätt, alltså som individer. Vi behöver inte ha staten eller någon annan myndighet som talar om för oss, eller ännu värre att de är väldigt hårdhänta. Därför att det kommer urgräva förtroendet antagligen för de här myndigheterna och det kommer inte vara hållbart i längden. Då kommer folk bli rebelliska istället och strunta i det där. Mm. Och pinkiv så att säga, så gör man tvärtom. Så det gäller liksom, alltså jag litar på folk där faktiskt. Och speciellt i såna här tider känns det som att alla har förstått budskapet och de sitter hemma och jobbar och minimerar smittspridning. Det är i alla fall det jag har sett. Sen finns det liksom enstaka individer som struntar i det här, det kan man vara helt säkra på. Och som inte bryr sig och det är liksom, vad ska man göra? Vi är inte perfekta så att säga som släkten, men det som gäller är att alla behöver ju ta ansvar. Och det tycker jag vi kanske kan se här också i Sverige, att vi har inte haft den här supersnabba spridningen som många andra länder har haft. Och sen så har vi nytta av att vi ändå är ett stort land med ganska låg befolkningstäthet, och kanske med undantag av här i Mälardalen och på några andra ställen. Och vi kommer nog klara av det här ganska så bra.
Jag får verkligen hoppas det. Jag tänkte lite också på, jag kommer hoppa lite här mellan de olika sakerna som vi har tagit upp. Men jag tänkte på min fru då, som jobbar på sjukhuset, som säger att de är väldigt nära då den här fulla kapaciteten. Vad händer ifall det brister där? Hur ser ett sånt scenario ut? Vad är det som händer då?
Ja, jag vet att de har byggt upp extra kapacitet i Älvsjö med en sån här fältsjukhus. Och sen så har vi resurser i Sverige. Vi kan ju koppla in militär och vi har ju fortfarande inte något högt tryck på de andra regionerna i Sverige. Alltså norr om Uppsala har vi inte så många fall. Och då kan man ju så att säga slussa runt vårdpersonal till de regioner där de behövs mest. Så att jag skulle vilja säga att det finns fortfarande en ganska så rejäl kapacitet i Sverige. Men det är klart att om många i vården börjar bli sjuka och dåliga och inte kan jobba längre, då är det klart att då krymper marginalerna ganska så fort. Och, alltså sjukvården på många sätt har ju gått ut för under lång, lång tid egentligen. Jag vet att för 20 år sedan så läste jag Jerzy Einhorns böcker om, han var väldigt kritisk till hur sjukvården som byggdes upp efter andra världskriget monterades ner sakta men säkert och pratade mycket om att sjukvården bestäms inte på sjukhuset utan den bestäms i politikernas sammanträdesrum, och det ligger så otroligt mycket i det. Och bara en sån här sak som att i höstas då fick inte regionerna tag på sjukvårdsmaterial. Och det var en sån basal grej och nu är det liksom, nu skördar vi det. Därför att nu går vårdpersonalen omkring och de är inte optimalt skyddade just nu. Och i ett land som Sverige, det ska ju aldrig behöva hända naturligtvis. Det ska ju finnas lager i skyddsrum, eller du vet att man bygger upp en reserv för allt det här. Men det känns ju som att vad har hänt med de reserverna? Så att vi ska vara glada för att det inte ser värre ut än vad det är. För att det är liksom, det är inte så långt kvar tills det börjar bli ett riktigt ansträngt läge, om jag har förstått det rätt.
Mm. Och jag tänker lite på det just som du säger, för det är ju verkligen en politisk... Ja, det ska hela tiden skäras ner på sjukvården. Man ska helst inte höja löner till sjukvårdare. Och det hade väl varslats, var det på KI där man skulle varsla det var väl 500 eller om det var över 1000 pers till och med. Alltså det är så absurt, och sen händer det här, och då är det som att ungefär alla politiker eller politiska partier som har varit för att allting ska skäras ner och skäras ner och skäras ner, helt plötsligt står och undrar, hur gick det här till? Mm. Ja, men det är ju era beslut som
tagit dit. Ja, det är väldigt upprörande. Jag jobbade ju själv länge inom sjukvården och gjorde min forskning inom sjukvården. Men alltså sjukvårdspersonal är, på gott och ont så är de väldigt tåliga. Det här är min analys här nu. De är väldigt tåliga, de tolererar, de kavlar upp ärmarna och jobbar hårt liksom. Och löser de problem som behöver lösas den vägen. Men det skapar ingen bra arbetsmiljö för dem, så egentligen är inte det hållbart i det långa loppet. Men nu är det som att till och med den här härdade yrkeskategorin av vårdarbetare har nu börjat protestera. Och då är det som att när den spärren väl släpper, så då tror jag att det finns ingenting som kan så att säga hejda dem. Och jag tror att den här coronakrisen på många sätt kommer vara, den är liksom, alltså som japanerna, de har uttryckt att kris och möjlighet är samma ord. Och det ligger mycket i det, därför att jag tror att de här kriserna kommer, de sätter fingret så att säga, på ömma punkter i Sverige och på många andra ställen. Så att det kommer bli en enorm debatt när allt det här har lugnat ner sig. Hur i helskotta kunde det bli så här illa när det gäller exempelvis sjukvårdsmaterial, skyddsmaterial för personalen? Om vi inte ens kan ta hand om sådana basala funktioner, vad säger det om de som styr sjukvården? Och så vidare och så vidare. Så att, det är liksom en utveckling som, det är inte bara liksom de här senaste veckorna, senaste månaderna, utan det är liksom flera år hur det här har utarmats. Så det här måste man utkräva ansvar, anser jag. Att liksom, vad är det som ligger bakom allt det här? Det behöver vi få klarhet i. Så att vi kan, för det är också liksom inlindat i allting som vi gör inom epidemiologin, är ju att förebygga. Och om att förebygga idag handlar om att få fram skyddsmaterial till sjukvården, då är det vi ska fokusera på.
Hur får vi fram den? Hinner vi?
Ja, jag vet inte.
Kommer den ifrån?
Jag tror att det kommer så att säga att lösa sig, men det vore ju skönt om det inte skedde fullt så här kaotiskt eller fullt så här bristfälligt som det verkar ha skett just nu. Det är väldigt otillfredsställande, tycker jag.
Jag tittade på nyheter, jag kommer inte ihåg vilken av de kända broadcasters från staterna det var. Men det var bilder på läkare och sjuksköterskor som hade gjort sina egna skydd.
Mm.
Och då var det folk som hade allt ifrån bandanas runt munnen till skidglasögon till sån här, vad heter den här, plastfickan som man lägger papper i, hade de lagt för att skapa ett eget litet hemmagjort visir, toapapper runt munnen.
Mm.
Alltså, hur hållbart det är att gå runt med sånt egentligen? Ja.
Och jag läste, det var väl ett gäng här i Sverige, de hade åkt till Bauhaus och köpt sådana här målaroveraller och så vidare. Så att, ja, de är ju uppfinningsrika och så att säga, gör det de kan för att skydda sig. Men är det hållbart? Nej, absolut inte.
Nej. När du tittar på, jag tänker just lite på det som pågår nu, vad blir din liksom bara spontana tanke utav det? Jag tänker både nackdelar också, om du sa lite krisemöjligheter, om vi kan utveckla det scenariot lite mer.
Ja, jag kanske ska börja med att säga någonting. Jag tänkte på det när jag körde hit idag, att det här med vilka som drabbas av sjukdom och inte är ju inte slumpmässigt. Och det är många som kanske tror det, speciellt när det gäller sådana här sjukdomar som cancer, att han eller hon fick cancer och otur ungefär. Och visst, det kan ligga liksom en viss slumpmässighet i det här, men annars, och det är ju också sånt som vi sysslar med inom epidemiologin, att ta reda på orsaker. Men då inte på individnivå, utan mer på gruppnivå, alltså tusentals individer. Eller till och med hela befolkningen, alla svenskar eller alla amerikaner, eller vad det nu är för någonting. Så att, det här, och någonting som är det mest utslagsgivande vi känner till när det gäller ohälsa, det är sociala faktorer. Många pratar om genetik och så vidare, och gener är viktiga, men jag skulle vilja säga att de slår inte sociala faktorer. Och så, bara som ett exempel, det skiljer 15 år i förväntad medellivslängd mellan den rikaste hundradelen i USA kontra den fattigaste. Så 15 år i förväntad medellivslängd enbart som ett resultat av ekonomi, det är ganska mycket. I Sverige skiljer det ungefär 7-8 år mellan de rikaste, de starkaste delarna så att säga, och de mest utsatta. Så det vi verkar se, även om det inte finns så stora underlag ännu, det är att vi ser ju liknande mönster både i Sverige och i andra länder, att epidemin sprider sig mer i svagare samhällsskikt. Och det är ju fullkomligt logiskt, därför att där lever människor mycket mer utsatta liv. Vi kunde se exempel på här att några som drabbades just i Stockholm var från Järvafältet, som är ju ett slags svenskt ghetto med Tensta, Rinkeby. Och de kunde inte ens läsa svenska. De visste inte om att det här var någonting som pågick och att man borde skydda sig. Så det är en förklaring till varför svagare samhällsgrupper drabbas mycket mer. Och det kommer vi säkert se genomgående. Så att utbildade individer som tar till sig information och som lever hälsosamt, bara sådana saker som det som vi har tjatat om i många, många år nu, inte bara på GH utan många andra ställen, att man ska träna, röra på sig ordentligt, man ska äta ordentligt, sova bra, sociala relationer, allt det här är ju sånt som skyddar oss, och det är det vi skördar idag. Det är det vi skördar just nu. Så det spelar ju roll. Så nu har vi byggt upp en motståndskraft genom att träna, sova, äta bra och så vidare. Kontra individer som är stressade och som röker och som har åldrats i förtid, som har ett nedsatt immunförsvar. Det är de som drabbas just nu. Så det är det vi ser inom epidemiologin. Även om det stämmer inte på individnivå. På individnivå så kan så att säga kungen drabbas. Inte för att han är välutbildad utan för att han har mycket pengar. Men på gruppnivå så ser vi de här mönstren hela tiden. Och så ska vi förebygga, så ska vi satsa mer på så att säga vissa områden och försöka nå fram till dem.
Jag tänker lite på vaccin. Det har ju diskuterats ganska mycket om vaccin, och Trump slänger ut den ena kommentaren om den andra om vacciner och påstående och allt möjligt. Men hur ser det ut på det scenariot, och vad ska man säga? Finns det en rimlig tidslinje på typ hur lång tid det tar att hitta ett vaccin? Inte exklusivt till det här, men bara allmänt. En sjukdom uppstår, vad brukar tidsaspekten vara för att hitta ett vaccin?
Ja, jag läste någonting om, jag forskar inte direkt på det här, men att det skulle ta, någonting skulle kunna dyka upp sent det här året. Och naturligtvis så mobiliseras det ju otroliga resurser. Det har ju gjort sedan den här epidemin började, åtminstone i Kina direkt, att försöka ta fram ett vaccin eller ta fram läkemedel mot det här viruset. Men det också, jag märker det lite på folk, att man tror att ja, men med ett vaccin så har man så att säga ett 100% skydd, men det är inte säkert heller. Och som vi såg med svininfluensan så kan det finnas ganska så reella biverkningar med vacciner. Så det är liksom inte så här, det är inte oproblematiskt tycker jag med vacciner. Och jag tycker att det får gärna vara så att säga en ganska sansad och lite mer saklig diskussion kring vacciner. Det känns som att det är ett ämne som triggar många åt olika håll. Så att säga, det är ett polariserande ämne. Att, och du vet, jag kommer ihåg det med svininfluensan, att det var som ett grupptryck, att om man inte vaccinerar sig så är man inte lojal med gruppen. Det var sådana åsikter som framfördes, och sen så har vi andra som tycker att men varför ska man vaccinera sig mot det här och så vidare. Så att jag tycker att det måste ju var och en få avgöra själv helt enkelt. Och ska man vaccinera sig, ska man inte vaccinera sig, det är, för många människor är det en alldeles för komplex fråga, så därför så går de att vaccinera sig.
Jag blev i praktiken utskälld av en arbetskollega för jag sa att jag absolut inte skulle vaccinera mig.
Mm.
Jag var skitförbannad.
Ja.
Och jag var så här, ja, okej.
Men folk är rädda, det där liksom att man reagerar så där starkt.
Mm.
Det är ett typiskt exempel på att människor djupt där inne så är de väldigt rädda och oroliga. Och det är därför de inte kan diskutera det där någorlunda sakligt och lugnt och neutralt. Bara titta på evidensen. Om det är så att det här skyddar extremt bra, med det här så kan vi utrota den här sjukdomen. Till exempel många av de infektioner som drabbar barn. Så då är ju nyttan, känns ju den uppenbar. Men det måste vara liksom en lugn och saklig diskussion. Och här tror jag också, jag skulle vilja komma tillbaka till det här med hur media lyfter fram vissa saker. För de är väldigt formande för människors åsikter. Och det känns som att vissa människor som man pratar med, där kan man nästan känna att men du har läst DNs ledarsidor på tok för mycket. Liksom. Allt du säger är sånt som DNs ledarskribenter har skrivit.
Mm.
Och jag tror ändå på, det här är liksom en personlig grej, men att man måste få avgöra själv saker och ting, att man också har kompetens att veta vad som är bäst för mig och inte bäst för mig. Och att man får bestämma det helt och hållet själv utan att någon annan ska börja skälla på en eller tycka att du är dum i huvudet eller du är illojal eller någonting sånt. Så att det är men tänka själv, det är den modellen jag tror på. Sen ska det ju ändå så att säga, det ska finnas ett underlag också och fatta beslut ifrån, och det är inte alltid det gör det. Till exempel nu, om någon tar fram ett vaccin så kan det börja användas i november. Hur pass bra kommer det att skyddas oss? Det kommer ju ta tid att ta reda på det också.
Vad vet vi om till exempel de som har varit sjuka och immunitet? Får man en immunitet ifall man har haft covid-19 eller får vi inte det?
Ja, jag får ärligt talat säga att jag vet faktiskt inte.
Nej, för jag har inte hittat. Det känns som att ingen riktigt vet, att det är osäkert. Så standard är väl att har du fått en viss influensa, då har du byggt immunitet mot den, om jag har fattat det rätt. Men i det här fallet så är det fortfarande ingen riktigt som har ett besked på det.
Nej, och det verkar ju inte vara samma virus riktigt. Det är det som det kinesiska viruset, så att säga, det som startade i Kina jämfört med det som kom till Italien. Det verkar ju vara, eller som att det har så att säga, ändrats på något vis.
Mm.
Ändrat sig, så att det är muterat. Så att, nej, jag vet faktiskt inte. Det här är väldigt intressanta frågor. Det är liksom, just nu så, eftersom folk är ganska oroliga just nu, så söker vi ju svar, men det är inte alltid det finns svar.
Nej, jag har sett väldigt lustiga saker, typ att man ska köra en hårfön upp i näsan för att då överlever inte viruset i antal grader. Och folk börjar ju göra det, men det känns ju som att då går man in här, men om det inte funkar så i alla fall provat.
Ja.
Men jag vet, det dyker upp så otroligt snurriga.
dyker upp allt möjligt. Men jag skulle vilja säga att de här traditionella sakerna som stärker vårt immunförsvar, till exempel att vi sover ordentligt, det ska vi ju alltid göra. Vi ska ju äta bra näringsrik mat. Så mycket frukt och grönsaker. Jag äter ganska mycket apelsiner och citroner och sånt där just nu. Mycket C-vitamin. Och röra på sig, träna. Och sånt som vi mår bra av. Och jag tycker vi ska tänka också mycket på vår psykiska hälsa i det här. Därför att den psykiska hälsan är ju sånt som, om man kan hålla oron borta, så vinner vi otroligt mycket på det. Därför att gå omkring och vara konstant orolig, det är väldigt jobbigt. Det blir man utmattad av och sänker motståndskraften. Så att vi ska liksom göra den här egenvården lite extra noga nu. Men inte kanske att stå med en hårtork i näsan. Men alltså, vad vet jag? Jag tänker så här, det kan ju inte skada. Och tror man på det så kanske...
En placeboeffekt.
Ja, men precis. Så att... men alltså, försöka leva sitt liv ganska så normalt. Och det som är kul att konstatera ändå, tycker jag, att när jag pratar med folk runt omkring mig åtminstone, så de flesta verkar ganska coola när det gäller det här. Och bara, nej, men herregud, vi tar det lugnt. Det här är liksom... Det är överdramatiserat allting. Och det är precis vad jag tycker. Jag tycker att det är överdramatiserat. Men sen är det klart att en del människor dör i Sverige. Jag tror att det har dött ungefär 100, eller drygt 100 är det nog, hittills. Och det är ju tragedier naturligtvis är olyckligt på alla sätt och vis. Men jag tycker ändå, och här kan jag liksom önska att Hans Rosling hade levt fortfarande med sina klossar och det här, va? Liksom att okej, om det dör, låt säga att det dör 1000 personer i Sverige av coronaviruset, så ska vi komma ihåg att okej, men hur många liv skördar rökning, sociala faktorer, låg utbildningsnivå, stillasittande, alkohol, då hade Rosling plockat fram de stora klossarna. Och antagligen har den plockat fram en ganska liten kloss när det gäller coronaviruset, när vi gör bokslut så att säga på den här epidemin, när nu det blir. Det är i alla fall så det ser ut just nu. Så att, och det kan jag också tycka är, jag förstår det, men tycker också det är lite olyckligt att det här uttrycket var att vi silar mygg men sväljer elefanter. Och speciellt som epidemiolog tycker jag att vi sväljer elefanterna hela tiden. Det vill säga sociala faktorer, dålig livsstil, vi äter skräpmat och vi röker och krökar och så vidare. Det tar koll på människor. Och det är som att det fattar de inte riktigt. Och sen så dör ett antal personer, flera hundra säkerligen, av coronaviruset. Och det kan ju bli mycket mer, vi vet inte riktigt. Men alltså det gäller att ha lite proportion på det här. Det är det som epidemiologer ändå brukar vara bra på.
Men är det inte lite det att det skrämmer också att det inte finns ett vaccin?
Ja, men precis.
Att det blir den här stora paniken. Att tänk om det nu blir en pandemi här i Sverige. Att det kommer liksom utbrott på utbrott på utbrott på utbrott. Och helt plötsligt är det 10 000 som har kolat.
Ja.
Och det finns inget stopp och allting kollapsar. Inte det som ger, eller det är i alla fall det som ger mig den här nervositeten.
Precis.
Jag känner väl mer att allt som kan hända på grund av det här, det ger mig en stress.
Absolut. Så att, och det var det som... Jag tror vi tog upp tidigare här att de här virusepidemierna, pandemierna drabbar oss väldigt psykologiskt. Och det är till 100% förståeligt. Verkligen. Därför att de är liksom lynniga till sin natur och vi vet heller inte. Jag menar, när det gäller hjärt-kärldödligheten, då kan vi förutsäga så här många tusen kommer dö på grund av hjärt-kärlproblem i år i Sverige. Det kan vi se, det är konsekvent från år till år till år. Men så är det ju inte med de här epidemierna. Så de är ju liksom luriga på det viset. Och det sätter sig mellan öronen på oss. Det är tveklöst så att säga att det gör så. Så att de är svårare att hantera. Det är väl det jag vill säga för individer.
Jag såg filmen Contagion. Jag såg om den här nyligen. Steven Soderberghs film som handlar om just en pandemi och hur det blir... Ja. Kaos.
Ja.
Men det var ett väldigt bra citat ur den. Jag kommer typ halvslakta det här citatet, men det är just när de börjar titta på pandemin så är det Kate Winslet hon heter. Då säger hon det att skriv på ett cigarettpaket att du kan dö, då är det ingen som bryr sig, men visa en haj på en film och folk blir rädda för att bada.
Ja.
Och jag tycker det var så klockrent. Ja. Ja. Det stämmer verkligen. Det är vissa grejer, vi skiter i det. Ja, men blir det så blir det. Men
ja.
Här blev det nog, jag tror det här är det osynliga som jag tror också gör att man blir skraj, att man tänker, fan vad kommer det hända, var är vi på väg, och det gäller att baggas in i en ovisshet.
Ja, det är klockrent. Jag kommer, min mamma läste Hajen för oss när vi var små, jag vågade ju knappt bada den sommaren. Så att nej, men det måste man vara ödmjuk för, att vi är inte rationella liksom, man sitter inte framför datorn med ett Excel-ark och liksom beräkna risker. Alltså, det är inte så våra liv ser ut. Så att ja, det därmed blir de liksom mer utmanande att hantera, både för sjukvård till exempel, men också för individer, att vad kan jag göra liksom, och man blir orolig och kanske tar till liksom lite mer övermetoder så att säga.
Men om vi leker bara med tanken här nu, för just för det du säger med att vi kanske är lite överoroliga då. Om vi hade skitit i all social distansering, alla gick till jobbet, allt bara rullade på som vanligt, som vissa vill att det ska göra.
Mm.
Hur hade det kunnat sett ut då?
Ja, visst.
För nu gör vi ändå något. Alltså, alla, precis som vi pratar, vi tar ett aktivt beslut. Vi håller oss hemma, vi har en respekt för det här.
Mm.
Och det måste ju ändå då sänka kurvan, som de säger. Men om vi bara hade sagt, men skit i, låt det värsta hända. Alltså,
Nej, det hade ju varit vansinne. Så att, det tycker jag man kan se ganska tydligt på de här kurvorna, där land för land, så att säga, deras antal fall. Så Sydkorea, de var ju så snabba på bollen och bara direkt tog tag i det här med social distancing och liksom gjorde det ordentligt, och kineserna också. Och fick ju ordning på det där väldigt snabbt, skulle jag vilja säga. Speciellt det imponerande det de gjorde i Kina, tycker jag. Nu vet vi inte exakt, vi har inte full inblick i, men alltså ett sånt stort land med sån jättepopulation och sån täthet i populationen, att de fick ordning på det där är ju ganska så makalöst. Så visst, jag kan ju tycka på många sätt att jag hade ju såna här diskussioner med min fru också där hemma, att varför stänger ni inte skolorna? Jag menar, vad kan det skada att vi stänger skolorna ett tag? Och så får ungarna så att säga vara hemma ett tag, så får vi se vad det här tar vägen. Och vi får se, de kanske stänger skolorna. Men jag var helt förberedd på att de kommer stänga skolorna och liksom, vi kommer isolera oss, och det är det sättet som vi tar koll på den här epidemin, eller i alla fall minimera smittspridningen. Så det vi har gjort har ju tveklöst ändå haft effekt. Det tycker jag mig kunna se i den här statistiken. Och det ska vi fortsätta med. Och vi skulle kunna dra det längre också på sätt och vis. Till exempel då med skolorna, det var väl nästa stora steg egentligen, grundskolan. Och förskolor, jag menar, alla som har haft småbarn vet hur mycket virus det sprids på förskolorna. Så att vi får väl se vad som händer där, men visst har vi haft jättenytta av det vi har gjort.
Jag känner ju några som själva är hemma och har valt att ha barnen hemma också. De har struntat i att skola och sånt är öppet. De har själva beslutat att vi är hemma, då är de hemma med oss. Så vissa tar ju det beslutet. Men jag pratade också med en kompis i Kanada. Där har de ju stängt, men nu börjar de ju istället få problem att de som jobbar inom vården har ingenstans att lämna barnen.
Nej.
Där har det påverkat på det sättet. Så det fick mig att tänka, för här var det ju verkligen alldeles stäng, stäng, stäng. Men där nu, 2 veckor in, eller cirka 2 veckor in i deras lite stängning, så har det börjat uppstå en annan typ av problem.
Precis.
Och det är också oroväckande, och jag tror det är det som man tänker aldrig på effekten av de här grejerna. För jag var också, precis som det, jag tänkte, fan, det är väl bättre att bara stänga ner det mesta. Jag har ju gått och väntat på att de ska säga att det är karantän. Liksom. Nu är folk hemma i 2 veckor, och jag har ju hållit mig hemma väldigt mycket mer än vad jag brukar. Men jag vet inte fan, alltså, så ser man hur andra länder har. Jag pratade med min pappa och han sa, nej, man får gå ut och handla. That's it. Och då sa jag, men hur går det med dina promenader? Han bara, nej, men jag går fram och tillbaka i hallen.
Var det här i Spanien?
Ja. Så han bor i Barcelona, så han går fram och tillbaka i hallen. Tur att det är långa hallar i Spanien, det är väl det jag kan säga. De är oftast väldigt smala men långa korridorer. Så han tar sina varv där flera gånger om dagen. Liksom. Min farbror jobbar ju inom vården, och där är ju fullständig katastrof. Och det är i Madrid som han jobbar på jag ska inte säga att det är det största, men ett av de största.
Men det är som du säger här, för att det är ju alltså boten får ju inte bli värre än själva sjukdomen. Och ju längre man håller folk inne, desto mer problem kommer det ju bli. Du nämnde Kanada här med vårdpersonal, och det hade vi ju sett i Sverige också. Så att det gäller ju att hitta den här avvägningen. Och jag kan nog tycka att i Sverige har vi hittat en modell där vi har en smittspridning som till stora delar ändå känns kontrollerad. Men samtidigt har ett ganska så fungerande samhälle fortfarande. Det är ju väldigt många som är avundsjuka på det här. Och det kan jag verkligen förstå. Att, sen om det var tur eller skicklighet, ja, jag skulle säga att det var något.
Men alltså, det är ingen som vet.
Nej,
det känns
precis
som att alla agerar. Det är ju en chansning. Alltså, ja. Alla länder som tar sitt beslut, vi kommer ju inte veta förrän. Det här är något man kommer analysera om kanske 50 år. Och säga att de här gjorde rätt.
Det kommer ju skrivas hyllmeter om det här. Och länderstrategier så att vi kan dra lärdomar av coronakrisen 2020. Ja. Det här gjorde vi bra, det här gjorde vi dåligt. Och människor kommer sitta och säga vad var det jag sa och så vidare. Men faktum är att det här är liksom en trixig situation och vi har inte varit där förut. Så, men jag kan tycka så här att just nu har vi nog haft en ganska stor nytta av all teknologi. Alltså vi kan kommunicera så snabbt. Jag är ingen teknikvän annars. Jag är liksom ganska tekniskt inkompetent. Men jag kan tycka att vi ändå får information så snabbt och enkelt idag är ju en enorm fördel. Nästa pandemi så kommer vi ha förberett information på andra språk till exempel, så att alla i Sverige kan ta till sig den här informationen åtminstone. Och så vidare. Så det är liksom massor med lärdomar i allt det här. Men just nu känns det väl som att vi balanserar det här ganska så okej. Speciellt med det, med de resurser och de bristande resurser som ändå finns där, som vi pratade om tidigare. Men vi hoppas ju att den inte håller på allt för länge den här. Vad händer till exempel om de blåser upp på nytt i Kina? Och det liksom snurrar runt jorden så här. Vad händer då? Så att det får vi se.
För de har ju sagt att det kan gå i vågor också. Att den kan mattas ut nu, men att den lika gärna kan komma tillbaka i höst igen. Och då står vi inför ett liknande läge igen då.
Fast då kommer vi vara otroligt mycket mer förberedda. Helt säker på det. Så att vi ändå kan med det här social distancing så tar vi knäcken på det här viruset ganska snabbt. Alltså de behöver oss för att överleva. Och om inte vi ger dem någon närhet mellan människor, så har den ingen jättebra möjlighet att sprida sig. Så att då är jag ganska förhoppningsfull om att då blir det så att säga en liten våg den gången. Men vi får väl se.
Ja, bara framtiden kan avgöra. Och det är som sagt, vi har ingen aning om någonting. Men som du säger, om x antal år kommer det skrivas hyllmeter om pandemin 2020. Mm. Erik Hemmingsson, tack så jättemycket för att du var här och diskuterade det här ämnet.
Tack så mycket.
Får vi se var vi landar någonstans. Om folk vill följa dig på din resa, var hittar de dig då?
Jag finns på, jag har ett Instagramkonto, Erik Hemmingsson. Ni kan bara söka på mig. Har en hemsida, erikhemmingsson.com, är det 2M2S. Där bland annat hittar ni mig.
Super, tack så jättemycket för ett bra samtal.
Tackar.
Till alla er som har uppskattat det ni har hört, dela den jättegärna. Och om ni lyssnar på podden där man kan rata den eller lämna en recension, gör det jättegärna. Och glöm inte att prenumerera den. Tills nästa gång, ha det jättebra. Hej då.